God eftermiddag svenskar och välkomna till dagens Svegot den 5 mars 2024 live ifrån Svenskarnas hus, Älgarås, Skaraborg, det fria Sverige. Jag heter Dan Eriksson och med mig här i studion Magnus Söderman och Jalle Horn. Och vi börjar med att säga grattis till Alternativ för Sverige som fyller 6 år idag. Och grattis till Frankrike som nu har fått aborten inskriven i grundlagen.
Det var väl på tiden.
Det var, hur ska kvinnor annars kunna bli fria?
Nej, det går inte annars. Ja. Så är det ju. Jag tänkte också uppmärksamma en sån här sak som händer just nu som jag inte var riktigt beredd på. Det är att den judiska hegemonin verkar brytas. Alltså att jag läste någon artikel från någon New York Post och något, Golden Age of Jewish bla 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 is over. Och så där. Och då tänkte jag att det är ändå bra att den liksom ensidigheten som ändå har varit för den här lilla minoriteten ändå bryts. Men jag trodde ju inte att det skulle vara för ett allmänt omkramande av islam. För att helt plötsligt så verkar det som att alla har blivit liksom man först var man så här, nej men vi är pro-judiska och pro-israel, sen så bara nej, nu vänder vi oss helt och hållet om, och sen så är det bara Israel eller liksom Palestina och islam som gäller. Jag såg inte det komma riktigt. Jag tänkte, varför kan man inte bara vara för sig, alltså, så här, Sverige, svenskarna, Europa, utan då är det så här, först så här, bra Israel och sen så här, nej, nu är det islam som gäller. Så jag ville ju se det här hända, men inte riktigt på det här sättet.
Nej, det är det här farliga med att man vet vad man har men inte vad man får.
Ja, men lite grann.
Så det kanske, håller oss, vi får vara så här då.
Jo, men precis. Och sen då nationalistiska, förment nationalistiska eller nationalistiska grupper som så här, vi står på Hamas sida och Hamas säger, vi ska göra världen till ett kalifat. Och vi säger så här, ja, men kan man inte bara så här vara på sin egen sida? Du är en projudisk eller du är pro-islamist. Och man säger, nej men herregud, jag är ju counter-jadist, vad är du emot? Då är du jude. Och man säger nej, jag vet inte. Och så blir det förvirrat allting.
Nu gör du folk förvirrade en gång till när du säger jag är counter-jadist. För du måste förstå, Magnus. Jag vet att du har ett visst drag av
självskadebeteende.
Det och jag menar om det är någon autism eller någonting som gör att du tar ju ordet vid dess bokstavliga betydelse.
Självklart gör det. Allt annat är ju
men
fel.
Men det finns också en politisk rörelse som kallas i detta. Och det är väldigt lätt att tro att du säger jag jobbar för Gatestone Institute när du säger det.
Mm. Det gör jag inte. Jag gör inte det.
Nej. Nähä. Nej.
Tyvärr. Vad hade jag gjort hade jag inte sagt det.
Så det gäller att vara tydlig med begreppen här.
Precis. Ord har betydelse. Och låt oss använda de rätta betydelserna. Eller hur, herr språkvetare?
Ja, det ska vi definitivt göra.
Hörrni, vi har ett fullmatat program även denna tisdag. Det börjar ju bli... ni börjar bli bortskämda, kära tittare och lyssnare, med fullmatade program.
Ja, därför tänker vi börja med halvmatade program.
Resten kör vi med dropp.
Ja, men mycket blir dåligt.
Men vi ska ju prata Sverigedemokraterna idag. Sverigedemokraterna och deras syn på återvandring egentligen. Och vi kommer utgå ifrån Åkessons gästspel i Agenda i helgen. Och sen ska vi fortsätta hos Sverigedemokraterna faktiskt. Genom att kolla på Kent Ekerots debatt i Dalarnas regionfullmäktige. Det är en debatt, när vi pratar om det här, använder de riktiga orden. För det är det, då handlar det om könsbyte och icke-binära och vad är vetenskap och vad är inte. Framförallt är det intressant att se hur de här försvararna utav det finns lika många kön som det finns människor idén, alltså hur de resonerar. Så det ska vi kika på. Och sen avslutningsvis tänkte vi titta närmare på en ny trend där ungdomar spolar kröken för att istället jag kan inte rimma, jag tänkte, men för att imponera på fröken genom att böja röken. Nej, för att gå på gym istället. Men gymmarna, de här lite äldre gymmarna, de är inte helt nöjda med att det springer runt en massa 13-åringar. De tycker dessutom att de tränar på fel sätt och av fel anledning.
Nähä, menar du att gamla gymrottor tycker att...
Kan man tänka sig det? Att människor, gubbar på ett gym, har åsikter om hur andra tränar?
Nej,
det kan ju inte.
Jag tror att de går på fel sorts gym, men det får vi ta när det är dags för gymsnacket. För det finns bra gym och finns sämre gym.
Ja.
Så finns det gym jag går på.
Dit är ingen välkommen. Det är inte roligt att behöva stå och vänta på.
Nej,
och
nej, det är det inte. Nej.
Jag tänkte säga maskiner, men kör väl inga maskiner?
Nej, nej, absolut inte. Och sen får ju alla vänta på, för jag tar ju alla vikter. Så då får alla stå och vänta så här. Kan du, nej, nu kör jag marklyft, och det kommer jag göra i 2 timmar. För jag ska vila 10 minuter mellan varje set. Nej då, vi pratar mer om det sen.
När man står och väntar och någon sitter med telefonen, det är inte kul.
Har du en telefon på gymmet så ska det kastas vikter.
För det är så, okej, då kan man gå emellan. Men det är också jävligt jobbigt. Då ska man ändra vikter. Mm. Jag måste ju lägga på en 50-60 kilo till på allting.
Precis, hela tiden.
Jag har inte varit på gym.
Sen mobiler kom.
Vad säger ni om den?
Ja, vi vet hur gammal du är. Alltså. Ja,
jag är stark för det.
Ja, du är stark för det. Alltså, återigen, det, när du lyfter det där konstiga jävla redskapet på sommarfesten. Ja, det var en insats med livet som insats, tror jag. Men du står här nu.
Låt oss gå in på dagens första ämne då. Och vi ska göra det som sagt med utgångspunkt i framtränandet i Agenda. Har ni tittat på det än, eller blir det första gången för er nu?
Ja, men jag har tittat lite grann och sådär, men jag var inte riktigt medvetande.
Jaha, det var efter gymmet.
Ja, nu ska vi se.
Där är han.
Jimmy Åkesson, han har varit där och pratat A-kassa innan då. Men så kommer de in på frågan om, ja, ni får höra.
Ska vi gå vidare till en annan fråga? Ja. Ett förslag från er i migrationsfrågan. I en debattartikel i fredag så skrev du att ni Sverigedemokrater vill göra det möjligt för en regering att själv fatta beslut om att utvisa enskilda individer som bedöms verka emot rikets intressen.
Utan att då föra några vidare argument eller hur han tänker nu. Tycker ni att regeringen ska ha möjlighet att fatta beslut om att utvisa enskilda individer som bedöms verka emot rikets intressen?
Alltså, om det är min regering så är svaret ja. Men om det är någon annans regering så är svaret nej.
Ja, men då är det mot dina intressen.
Ja, precis. Nej, men jag tycker att regeringen ska väl kanske inte ha den exekutiva makten att utvisa enskilda individer utan en liksom, det måste ju finnas någon form av rättslig prövning.
Ja, men då pratar ni, okej, vi kommer komma in på det, för att skillnaden där är ju rikets intressen behöver inte vara olagligt det de gör.
Utan mer godtyckligt.
Ja, men vi får bestämma.
Och inte rikets säkerhet som det brukar heta. Vad är det för personer du syftar på?
Det här är ju en lagstiftning som fanns fram till mitten på 70-talet och som,
precis som allt annat, så förstördes det på 70-talet.
Jajamensan.
Det finns i ganska många andra länder i Europa. Norge och Danmark har motsvarande, där regeringen har den här möjligheten. Jo, jag skulle vilja påstå att det är precis så där. Där regeringen får en möjlighet att vid enskilda fall där man bedömer att en person befinner sig i Sverige och direkt motverkar Sveriges intressen ska kunna utvisas.
Vad kan det vara då?
Ja, det jag ser framför mig och som vi har diskuterat väldigt mycket, det är ju den här koranbrännaren som vi hade, irakisk medborgare tror jag, som bara var i Sverige för att ställa till jäkelskap.
Hade det inte varit rimligt att regeringen kunde säga att du är uppenbarligen här för att skada Sveriges intressen?
Ut. Alltså regeringen eller folkdomstolen eller någonting. Nej, men, jo, det är klart att en sån människa, du är inte svensk medborgare, du kommer hit för att stöka. Det är på samma sätt som du vet, det kommer hit till exempel då fotbollsintresserade ungdomar från Holland eller England och så ska de kasta saker.
Ja, fast det är inte rikets intressen.
Nej, men de kan ju kastas utlandet.
Ja, det kan man göra.
Ja, och då, såna här bör alltså, kunna kastas ut ju, också.
EU-medborgare, Schengen-medborgare har ju nekats inresa i Sverige i samband med nationalistiska demonstrationer till exempel. Och de har hävdat för att de kan begå brott i Sverige.
Precis.
Då kan man neka dem inresa. Jag vet inte om man kan skicka ut dem. Det kan man säkert.
Det tror jag nog. För det enda jag fastnar på det är det här att alltså, regeringen är ju liksom den högst styrande exekutiva makten någonstans som ska liksom så. Och att de, då ska de sitta i ett regeringssammanträde, Kristersson och så här. Ja, här har vi en kille då, Benke från Bolivia. Ja. Benke från Bolivia. Han sa, de bara, nej, men den där jäveln, han var ful. Och någon har en dålig dag, så här, bort med han bara. Alltså, jag förstår att det här kommer inte drabba mig, för jag är svensk och kan inte utvisa mig. Men jag känner ändå att det finns vissa tveksamheter.
Inte än.
Ah, men, om de väljer Magdalena Andersson. Ah, vi utvisar. Nej, men om jag får säga något innan de kommer loss här, så är vi också lite skeptisk till det här. Å andra sidan vet vi alla att det bara rör sig om någon person då och då. Kanske. Ja, det var det. Va? Nu för tiden skulle de säkert dra fram någon ryss om de fick chansen. Att det bara rör sig om ensaka personer, då vill man kunna granska den och slippa gå igenom hela den byråkratiska och juridiska och allt vad det heter, processen. Mm. Och det kan ju finnas något vettigt i det också, men på något sätt är man ju skeptisk och det kanske räcker att ha det där och vara skeptisk samtidigt.
Okej, man brukar ju då i en demokratisk rättsstat och så vidare, så ska man skilja på de här olika makterna då. Maktfördelningen ska ju vara då så att det här ska gå via domstolar då, inte vara politiker som beslutar om. Men bör inte det bara gälla svenskar? Det är det jag tänker, att kan inte då politiker ha makten att för icke-svenskar som befinner sig i riket säga att du inte är välkommen? Fast du har kommit in hit. Fast du har fått uppehållstillstånd. Nej, nu har du. Eller måste de verkligen gå under samma lagar som svenskar?
Nej, definitivt inte. Men jag tycker ändå att om du har Benke från Bolivia.
Benke från Bolivia?
Ja, det är han som ligger på. Han ska kanske ut. Ja. Jag vet inte varför han heter Benke. Det är inte mitt fel. Det är hans föräldrars fel. Ja. Benke från Bolivia. Ska vi, alltså, och så har du det är ungefär som du har en mygga på väggen.
Benke bananbaronen från Bolivia.
Det är det. Mm. Men du har en mygga på väggen och du tar fram din haubits. Du har Benke och så tar regeringen. Regeringen är alltså de högst. Och de, jag tänker, kan vi inte ha då ett så här utvisningsutskottet? Där det bara sitter goda nationalister som utvisar. Jag tycker att just regeringen, det blir så väldigt så här. I Sverige så utvisar
Men som man sa, man har ju så i Danmark och Norge. Frankrike hade ett känt fall ganska nyligen med någon imam var det va? Så han har sagt något dumt om flaggan. Men jag tänker också så här att om vi håller oss inom de realistiska ramarna av nuläget. Mm. För nu ska jag säga en utvisningskommitté eller vad du sa. Det låter ju kul.
Visst gör det? Du vill ju ha ett jobb där.
Jo, jag kanske kunde tänka mig att vara generaldirektör för utvisningskommittén. Men alltså, jag har inga vad ska man säga, principiella moraliska problem med att det också finns den makten för den folkvalda regeringen. Nu säger jag, det ska vara folkvald. Det kan vara alla liksom, teorier och så här åt sidan. Men den folkvalda regeringen att kunna besluta att icke-medborgare som befinner sig i landet, om man anser att de skadar Sveriges intressen.
Fast du blir ju jävligt sur när de utvisar dina kompisar.
Om
du tar hit någon
utländsk talare. Men nu pratar vi på en principiell plan. Jag är jävligt sur på att de tar skatt av mig
så
också.
Så du vill ge regeringen mer makt?
Nej, men jag är jävligt sur på att de tar skatt av mig också.
Men du vill ge regeringen mer makt?
Jag tror inte vi kan ha ett skattefritt samhälle.
Nej, men du vill ge regeringen mer makt i det här fallet.
Vi pratar om den principiella frågan. Det var det som var hela. Jag sa, helt oavsett grund, oavsett vad han har för argument sen. Mm. Är det fel att regeringen kan fatta något av beslut? Mm. Och jag tycker inte att det principiellt är fel. Så jag tycker inte att den här regeringen och den förra regeringen och de senaste 300 regeringarna, de skulle aldrig haft någon makt.
Nej.
Men jag pratar om principiellt i frågan. Ja, vi lyssnar vidare. Ja.
Och han hade man ju då kunnat utvisa. Samtidigt som vi hade behov av att bygga relationer till exempel andra länder i NATO-processen.
Du nämner Hamas-sympatisörer i en debattartikel häromdagen.
Ja, det kan ju vara ett annat exempel.
Vad tänker du? Varför ska den personen utvisas?
Ja, är man Hamas-sympatisör i Sverige och inte svensk medborgare så förstår jag inte varför man ska vara kvar i Sverige överhuvudtaget.
Det här handlar om personer, alltså människor som har uppehållstillstånd i Sverige. Kan det vara så?
Ja, så är det ju.
Ja, det är sådana som du kan tänka dig. Men om man sympatiserar med en rörelse, då betyder det att man blir utvisad för en åsikt.
Återigen, vi pratar nu om den principiella frågan. Jag struntar i vad folk tänker om Hamas eller kriget Israel-Palestina. Lämnar du åt sidan den principiella frågan. Hamas är terrorstämplat. Så bara utgående från att vi har en regering, det finns en terrorstämplad organisation. Vi har icke-medborgare i landet som uttrycker sympati och visar sitt stöd för denna terrororganisation. Återigen, strunta i vad man tycker om Hamas nu. Principiellt här. Det är rimligt, tycker jag, att de här personerna, sen om det är regeringen som fattade beslutet eller någon annan instans, det skiter jag i. Men att i ett läge där man säger att det där är klassat som en terrororganisation och som vi anser utgör ett fara mot oss, eller vad det nu än må vara, ni ska utvisas ur riket.
Ja, men, och jag håller, det är ju självklart. Alltså, alltså, en människa som är här på liksom, nåder, vilket man är om man inte är svensk. Alla som inte är svenskar är här på nåder. De ska skärpa sig. Och jag vill inte, det är rent generellt sett jobbigt eller tråkigt och dumt om människor som står för någon typ av folkmord eller alltså, spränga liksom, och mörda civilister, om man tycker det är en kul idé.
Sen finns det ju, ska jag öppna på ett reellt problem i det här då? För att du sa mina kompisar kan jag bli utvisade.
Ja just det, dina kompisar.
Låt oss konstatera då att i Sverige har vi en väldigt hög grad av föreningsfrihet. Mm. Än så länge faktiskt fullständig föreningsfrihet. Men de ska ju avskaffa den nu. Och det har man inte i många andra europeiska länder. I till exempel Tyskland då så förbjuder man ju organisationer och partier och sådär. Och man till och med terrorstämplar en del organisationer som nationalistiska aktivistorganisationer och så. Vi har vår vän Patrik Wirske som nu sitter fortfarande häktad för att ha hyrt ut sin lokal till en kampsportsförening som sen blev terrorklassad. Och då skulle ju en person som Wirske till exempel kunna komma till Sverige och befinna sig här. För att i Sverige har han inte begått något brott. Och han borde liksom... han är nästan flykting i det läget.
Ja, visst.
Men det skulle ju skada Sveriges intressen om Wirske fick befinna sig i Sverige utan att bli utlämnad till Tyskland. Varpå regeringen då kan besluta att det ligger i vårt intresse att ha en bra relation med Tyskland. Mm. Och därmed kan vi utvisa det. Det är ett sånt exempel på när den här typen av lagstiftning kan användas på ett sätt som jag tycker är dåligt. Ur mitt då subjektiva... Men,
Man ska ju inte heller bli, och det här är lite, jag tycker det kan vara en spännande liksom, historisk parallell. Man ska inte räkna bort normala politikers underliga sätt att agera. Minst när Margaret Thatcher vägrade lämna ut Roberto Fiore och hans vänner från Storbritannien till Italien. Det fanns ju ingenting annat än principer som drev henne där, att det här ska inte ske. De var ju då misstänkta för terrorbrott helt utan anledning. Så att, nej, alltså, man måste ju också då i sådana fall ha politiker som klarar av den uppgiften naturligtvis. I det fallet gjorde hon det. Vilket är intressant bara i sammanhanget just att bara kasta ut folk till höger och vänster. Men det är ju en svår... alltså skrivningen Sveriges intressen, för att de kommer säkert in på det, vad det lider misstänkade. Vem avgör vad som är intresset liksom?
Mm. Ja, för min, vi ska lyssna vidare, men när jag har suttit och funderat kring det här, vad tycker jag om det här egentligen? Så är det ju så att jag principiellt tycker att det är riktigt, men samtidigt så tycker jag att det är farligt. Alltså, och det var ju det här vi var inne på, att i den bästa av världar, med den bästa av regeringar, så är den här typen av lagstiftning kanske nödvändig. Men samtidigt är vi i ett läge där vi har den bästa av regeringar i den bästa av världar, eller i alla fall den bästa regeringen, då kanske man kan ha annan lagstiftning på plats som inte ger det här. För att det är den här godtyckligheten som sagt. Vad är Sveriges intressen? Vem har man någon rätt att överklaga? Nu tycker jag ju inte att icke-svenskar ska ha samma rättighet som svenskar i Sverige. Men det är ju ett grundproblem som vi har skapat. Alltså det finns några lager till att skala av innan man hamnar där.
Ja, men sen finns det också det här att om man nu skulle låta det här gå igenom... Jag bara tänker, nu har vi det här med hemliga avlyssningar. Det är på plats. Och vi har det här med att du får då visitationszoner. Det är på plats. Vad händer? Alltså, det är inte så många steg till att man säger, ja men nu ska vi då förbjuda, just det, vi förbjuder förintelseförnekande. Ja.
Och det blir väl nu första juli. Ja. Har ni hört när de försöker argumentera för det här genom att hävda att det inte är någon ny inskränkning?
Ja, visst
det är. Det är bara ett förtydligande utav lagstiftning som redan finns, alltså hets mot folkgrupp. Och sen ska också, det intressanta med det här, det är att även då, det här, för nu kommer då drabbade kunna få skadestånd. Mm. Vilka är de här drabbade då? Ska varenda jude eller varenda, vadå, barn till förintelseöverlevare eller vad, ska de kunna stämma då för hets mot folkgrupp så fort någon... Det är så jäkla... Och det, så Parisa Liljestrand blev intervjuad i den här sista måltiden om det. Mm. Och hon bara slingrar sig. Bara, det är inte vi politiker som bestämmer det. Det ska sedan domstolen avgöra. Och hon hävdar hela tiden då att det här är ingen ny inskränkning i yttrandefriheten. Vi bara förtydligar.
Ja.
Så här, men vänta, om en sak är laglig att säga idag, men olaglig imorgon, då är det väl en ny inskränkning i yttrandefriheten?
Jag tycker det. För jag ser här någonting som kan hända just i förlängningen. Du har det på plats nu, den lagen är på plats. Alla tyckte det var jättebra, för du bort med dumma invandrare i förorten. Två, man säger till exempel att det är förbjudet att förneka förintelsen. Tre, man säger att det finns ju det här logik för lag. Och de har ju de har ju ett de har ju liksom grejer i Svenskarnas hus i Älgarå, så de har ju sålt böcker där man ifrågasätter förintelsen. Så låt oss göra, om det är ett möte, låt oss göra det till en visitationszon så att vi kan visitera alla som kommer dit. För det kan man göra med den lag. För där finns det ju ett, kanske ett lagbrott. Och sen så har vi hemlig avlyssning också. Det är ju det vi har, nu har svenska folket då nominellt sagt att det vi för på grund av dumma muslimer eller dumma invandrare i förorten, så skänker man bort hela sin möjlighet till någon form av integritet. Svenska folket har ju pissat ner sig själva i denna fråga med hemlig avlyssningar och det här med integritet. För de ser bara problemet med invandringen. Och det är så jävla dumt. Och det kommer framtida...
Men framförallt så rör det sig om tandlösa politiker som istället för att lösa problemet i grunden försöker lappa ihop med alla de här inskränkningarna i människors frihet och privatliv.
Ja, och att man också då främjar terror.
Men om man inte har gjort något
så här, om perspektivet är Sveriges intressen, det är vad jag åtminstone utgår ifrån i det jag sysslar med, då förstår inte jag varför vi ska behålla en massa människor här som sympatiserar med terrorister. Jag kan inte förstå överhuvudtaget varför det är så viktigt för så många att de ska vara kvar i vårt land.
Om man demonstrerar för Palestinas sak.
Ja, varför ska Sverige vara en arena för liksom allsköns internationella konflikter på det sättet? Ja, det är inte poäng. Vårt intresse.
Men menar du att människor som går i demonstrationståg för den palestinska saken?
Nu har vi gått ganska långt ifrån den palestinska saken till att vara Hamas-sympatisör.
Men kan du alltid skilja på det, tror du?
Är ju den att om man ska vara lite så principiell, om du inte är svensk och du är här på nåder och du ägnar din tid åt att demonstrera för dig, varför ska Sverige ha en ändlös, det är så här, alla möjliga jävla intressegrupper från hela världen ska då använda Sverige som någon form av, nej, ut med dem allihopa. Egentligen borde det finnas en lag så att du får inte demonstrera för någonting annat än någonting vettigt vi tycker om. Nej, men så här,
de här människorna skulle ju aldrig varit här från början. Nej. Det är ju det som är liksom grundproblematiken. Sen är det ju absurt. Jag minns när turkar och kurder slogs vid Sergels torg där, de eviga demonstrationerna. Och sen var det Etiopier här senast. Eritreaner eller något jävla myrhuvudfolk liksom, som sprang och slogs med varandra.
Så här, iranska bögar som bara, nej, häng oss inte från...
Det här är ju ett snabbspår i enskilda sällsynta fall. Det är inte så att varje person som ger uttryck för att sympatisera med den palestinska saken, eller hur du nu uttryckte det, blir föremål för det här. Utan det är ju när någon enskild individ kan pekas ut och säga att det här är en person som på allvar hotar våra intressen eller är ett hot mot våra intressen på olika sätt. Då ska man snabbt kunna utvisa den personen.
Men det är alltså utöver rikets säkerhet och det är utöver brottslighet. Ja. Vi har ju yttrandefrihet i Sverige. Ska det inte omfatta de här människorna?
Nej. Jo, alltså yttrandefrihet har man ju, men det betyder ju inte att vi har intresse av att ha utländska medborgare i vårt land som sympatiserar med de som slaktade hundratals människor den 7 oktober till exempel. Det finns ingen som helst anledning
för oss att... Hamas attacker.
Ja, det som skedde är precis. För att ta ett exempel, men det kan ju också vara imamer som ägnar sig åt hatpredikan till exempel, som vi inte kan utvisa, för vi kan inte påvisa att de har samröre med terrorister. Men vi tycker ändå inte att de ska vara här. Då bör man kunna utföra.
Sen är det ju, det här blir ju också larvigt för att om vi har icke-medborgare som uttrycker stöd då för det som faktiskt nu mer och mer pågår om terrorbombningar till vissa delar av Gaza. Mm. Alltså där man så här, jag orkar inte ens, som vi har pratat om det här, det är liksom inte vår konflikt, även om det såklart finns globala geopolitiska intressen, men det är den här ensidigheten också från Sverigedemokraterna, blir lite larvig. Jag förstår vad de gör, det är populistiskt och de är, vad ska man säga, mot islam och liksom så här islamiseringen och så, och de är ett pro-israeliskt parti. Jag fattar allt det där. Mm. Men det blir också som, jag vet inte, jag tycker att den här väldigt svartvita beskrivningen av det som händer där är ju, den är egentligen problematisk.
Nej, men det blir jättelöjlig om ska man skicka ut någon en jude, eller en israel säger vi, som är här i Sverige och som
finns det väldigt många med dubbla medborgarskap till exempel.
Ja, det gör som men då kommer man ju inte åt dem, för de har ju svenskt medborgarskap, men om de inte har det ska, och de på något sätt kör en pro-israelisk variant, och av någon anledning så tycker vi nu för tiden, för snart går ju opinionen över, eller den har gjort det, att man ska hålla på palestinierna, och ska skickas ut dem.
Jag tror Sverige har haft ganska starkt Palestinas stöd innan också. Men sen är ju frågan då, för då kommer vi då i Sveriges intressen.
Ja.
Okej. När övergår det att vara mer i vårt intresse att vara vän med arabstaterna än att vara vän med Israel och Israels vänner? Vi ser maktskiften på gång. Det sker ganska stora förändringar på en global skala. Indien kommer väldigt starkt. Det händer en massa saker som... Nu är Indien i sig pro-Israel. Men det händer en massa saker som förändrar den här spelplanen. Inte minst ekonomiskt. Hur Kina växer fram. Du har liksom Gulfstaterna, allt det här. Kanske blir det snart mer i vårt intresse att, så att säga, se till att ingen kritiserar den muslimska världen snarare än den judiska staten. Så att det är väldigt, det är den här godtyckligheten som blir farlig, som vi kanske bör varna för då, för en sån här lagstiftning.
Ja, men, precis, och det är ju det, återigen, den här typen av principer. Liksom, att, alltså, populism i all ära. Jag gillar populism. Jag tror att populism som ideologi i många fall kan vara en vettig sak att ha i politiken. Men den här typen av populism som SD ägnar sig åt, där man de facto kränker, i fel ord här, där man inskränker i grund och botten svenskars rättigheter. Nu, en sån här lag skulle naturligtvis inte kränka eller göra så en svensk medborgare inte kan utvisas. Men det öppnar upp för en liksom en tanke. Alltså, det är i farans riktning att vi fortsätter då med att lite mer godtyckligt hantera saker. Varför skulle inte regeringen till exempel kunna godtyckligt hantera också svenska medborgare som agerar mot Sveriges intressen? För det pratade om förut att vi nationella gjorde. Vi solkade ju Sverigebilden för ett antal år sedan. Varför skulle inte regeringen kanske kunna få så här, ja, men är du en sån här typ som, ja, varför inte? Det gör man ju i andra länder liksom.
Jo, men alltså, tanken är väl att det samma omständigheter här ska råda, till exempel som vid särskilda kriser. Då har ju regeringen, som jag förstått, rätt att gå in och hantera och beordra och kräva och så vidare. Och det ska vara samma sak här, att om det är, alltså, det här intresset är så starkt att det blir nästan som en krissituation om det fortsätter, vilket vissa räknade de här koranbränningarna som, och då ska regeringen kunna dra det här snabbspåret, ja, så att det händer någonting.
Och se då att det man är ute efter nu, det är att regeringen ska kunna ha i princip diktatorisk makt i 3 månader vid en framtida kris som inte är relaterad till krig. I 3 månader, då kan man säga, okej, de här, det fria Sverige, de är uppenbarligen ett problem, för de säger ditten och datten. Beslagta, lägg ner, riv husen, allting. 3 månader senare säger riksdagen, nej, så där kan man ju inte göra. De bara, nej, vi kan inte göra så, sorry, men vi har redan förstört allting. Så att nu får ni fortsätta. Det är ju så de arbetar. Och det är så de vill arbeta. Och det är därför jag menar, de principerna är inte, det är liksom inte...
Nej, men det ligger mycket hit.
Jag tänkte passa på att rekommendera att man införskaffar ögonvittnesskildringen Jag var i Auschwitz innan den blir förbjuden.
Ja, lika bra.
Alltså, jag vet inte hur länge till man får sälja dem här.
Nej, den är ju till sommaren.
Den förnekar ingenting, men var går gränsen?
Det vet vi inte. Det
får man ha sett andra saker än...
Det ska jag aldrig ta reda på när han blir
jag ska ta reda på det.
Så beställ inne på logik.se, 99 spänn, så får du hem en spännande och intressant ögonvittnesskildring från Auschwitz. Vi kan lyssna lite vidare. Nu börjar vi närma oss halv.
Och tanken här är att det är regeringen och inte någon domstol som ska fatta de här besluten. Vill du ha politiska utvisningar?
Ja, i de fallen där det bedöms finnas en anledning till det, så tycker jag att man bör utreda den möjligheten. Absolut. Jag ser inte varför vi inte ska göra det.
Ändå ärligt, ärligt.
Ja. Jag tänker att vi inte ska kolla mer på det här inslaget, för det tar väldigt mycket tid.
Ja.
Men jag tror att vi förstår... För att det här, tillsammans då med Richard Jomshofs uttalande och liksom reaktionerna på det, har ju skapat liksom någon idé om Sverigedemokraterna som det stora upprensarpartiet. Tycker att den här artikeln i Dagens Nyheter faktiskt var rätt intressant. Kristina Lundqvist, du ska umgås civiliserat med den som vill kasta ut dig. Och för då så hävdar hon då, får hon använda begreppet åk hem här. Och sen spelar Tobias Hübinette vidare att när Richard Jomshof sa åt Daniel Riesat att åka hem, och då ska han åka hem inom stationstecken, som har varit citat, så säger han att Daniel Riesat inte hör hemma här, eller något som den stilen. skillnaden, problemet är att Richard Jomshof sa aldrig åk hem.
Nej.
Han sa att då borde du flytta från Sverige. Mm. Det är två olika saker.
Ja, absolut.
Åk hem implicerar att man har ett hem någon annanstans. Jag hade tyckt att det var en rimlig sak att säga, men det var inte det som Jomshof sa. Men det är det som Tobias Hübinette, Lindqvist och flera här liksom försöker ge sken utav. Så hon skriver så här: det är också så vi måste förstå det när Richard Jomshof tycker att riksdagskollegan Daniel Eliasson borde flytta, så säger hon. Men det citatet blir åka hem hos Tobias Hübinette från Sverige i ett uppmärksammat påhopp. Det hela var alltså ett svar på att Eliasson för ett decennium sedan inte vill bo granne med en sverigedemokrat. Ska vi ta det igen? SD är ett parti som föddes ur kampanjen Bevara Sverige svenskt, som startades av personer från nazistiska Nordiska rikspartiet och fascistiska Nysvenska rörelsen. Är det så konstigt att en ledamot med rötter i Iran känner ett visst obehag? Att driva människor från Sverige är dessutom en central fråga för SD även i våra dagar. Så sent som 2021 sa det Jimmie Åkesson att han inte utesluter att deras nylanserade återvandring skulle kunna handla om att man söker upp folk. Jomshof följer i grund och botten bara partilinjen. För en etnisk nationalist spelar det ingen roll att någon är medborgare eller ens folkvald. Poängen är att den här jävla utlänningen, inte mitt citat, inte ska ta sig ton i vårt land. Riazat är per definition inte hemma, kommer aldrig att vara det, ska alltid leva under hot om att hans papper inte räcker. Det finns en anledning till att den retoriska figuren nej ut har blivit en högerextrem favorit. Så effektiv, så konkret i sin avhumanisering, så avslutar den all diskussion eftersom den som blir utsatt helt enkelt inte finns, inte erkänns som människa.
Tänk.
Alltså, den här rasismen här i att om man inte är svensk, då är man inte människa.
Nej. Ja, det tycker ju hon. Alltså, i allt väsentligt så önskar jag att det var så SD tänkte. För jag kan liksom skriva under på det mesta som hon säger. Jag har liksom inga problem med det. Nej, ut. Jag ser, alltså, vi har gått så långt. Så när det kommer till en existentiell fråga numera. En existentiell fråga för mitt folk. För min, liksom, min sort. Och då menar jag att jag inte längre bryr mig. Alltså på det sättet om en kille från Iran eller Irak eller vad han nu kommer från, kurden där. Utan då är det nej ut. Absolut. Men det är inte så de tänker. Men jag måste ju ändå säga att alltså, det är en av dem. De är ändå valarbetare för SD i det fallet. När det kommer till mig själv. För ju mer de målar upp SD som ett illiberalt, nästan lite så här liksom diktaturvurmande parti, desto mer vill jag ju rösta på dem. Jag menar, när Donald Trump sa att jag ska vara diktator första dagen, då tänkte jag, fan, ge han en dag i alla fall. Så det blir roligare om inte annat, va?
Ja, nej, men hon, som alla, likt Kristina Lindqvist, och de är ganska många i det här landet. Vad kommer när man säger att den här avhumaniseringen, att han målar ut den här hjärtsatt eller andra människor som icke-människor? Det är ju egentligen tvärtom. Att du är en människa, och jag tycker att eftersom du uppför dig som fan själv, så tycker jag att du ska vara här.
Ja, för man vill inte utvisa.
Ja, men han är ju inte en kossa. Det är inte så att han tänker, här är en kossa framför mig, och då skeppar jag den i ett bås någonstans.
Om du ser en kossa som tuggar på en svensk flagga, inte fan känner du behovet av att utvisa den kon.
Nej, du gör ju inte det.
Nej, däremot blir man ju väldigt sugen på en hamburgare.
Ja, just den kossan kommer att smaka gott.
Nej, men det visar ju att hon har i hela sin retorik och hela sin föreställning om moraliska begrepp och så vidare, så hon är ju helt fri. Det enda hon gör här, det är att hon försöker höja rösten. Hon klarar inte att göra det annat. Ifall hon inte ska skita på sig, så måste hon komma med såna här fåniga ord och vändningar. Och för övrigt så vill jag för övrigt säga att Henrik Larsson sa inte han häromdagen att fan, jag har aldrig känt mig riktigt svensk. Och jag antar att Riazat går och tänker likadant för det bästa.
Ja, det är klart. Så vad vill då Sverigedemokraterna? Jag hittade två dokument på deras hemsida som berör återvandring. För att om det nu verkligen är så som Kristina Lindqvist och med flera då implicerar, om det nu inte är den här superhemliga strategin, det är det man hör om ibland, egentligen vill de någonting annat. Det är ganska välskrivna de här texterna, för att Sveriges en strikt invandringspolitik och fängsla och utvisa, vilket ju är, de försöker ju ta, internera, deportera, repatriera, men
absolut,
de glömde repatriera där. Fängsla, utvisa och återvandra hade kunnat vara. Rimmar inte lika fint. Här nämner man då återvandring. Här återvandring, då skriver man Jämt en kraftfull kriminalpolitik är därför ett invandringsstopp och en effektiv återvandringspolitik viktiga åtgärder för att på sikt återställa trygghet och ordning i landet. Och i den här andra texten så skriver man: för att återställa Sverige till vad det en gång var behövs både att invandringen minskar och att återvandringen ökar. De som är här lagligt men inte kommit in i samhället på ett bra sätt ska uppmuntras att återvandra. Och sen så har man också under punkterna här skrivit uppmuntra frivillig återvandring för invandrare i utanförskap. Så det är ju fortfarande tal här framförallt om frivillig återvandring för de som inte är kriminella. Men jag ser ju ingen stor plan så att säga på någon storskalig återvandring för att ordna liksom den här demografiska biten vi står inför.
Nej, jag tycker att generellt sett så hela den demografiska frågan är ju ingenting som SD rör vid. Alltså det är inte så att de pratar.
De snuddar väl vid den ibland i sociala medier och sådär. Liksom, men ja.
Men för att, jag menar, det är ju inte bara... det kan ju vara svårt för ett parti som vill ha röster. Speciellt om de är ute efter kvinnor, de är ute efter liksom unga. Demografin rör ju frågor som sexualmoral, abort, feminism. Alla de här sakerna som blir väldigt problematiska om du vill ha de rösterna. Så att jag förstår ju också att man undviker det och använder ganska milda formuleringar. Men det är också att det är det vi måste ta dem på orden. Den här, som du sa, den här idén om att ja, men de vill egentligen annat. Ja, kanske. Men vi måste ändå ta dem på orden, för att sån är jag i alla fall. Jag kan inte så här, nej, men han menar egentligen det här. Nej, nu röstar jag på honom. Det är ju helt absurt. Så kan du inte jobba.
Och det som man kan se Sverigedemokraterna som, om man ser i den här frågan då om invandring och återvandring, om man då ser till de 8 riksdagspartierna som jag tänker efter. Just nu är de 8, efter nästa val kanske man har färre. Mm. Så är de lite av en draghjälp, ett lok eller man säger, att dra det åt ett visst håll. Och under den här mandatperioden så har man gjort vissa positiva saker tycker jag, där man tydligt har förstått att okej, nu har vi fått igenom det här i Tidöavtalet, då pushar vi lite till. Sen är det klart att alla vi, säkert alla som tittar på det här, är medvetna om att det behövs mycket, mycket mer. Men den rollen, klart, ingen var gladare än jag om Sverigedemokraterna plötsligt började förespråka exakt det som jag tänker.
Ja,
jag
tycker. Nej.
Men jag lever ju också i den här jobbiga verkligheten där saker inte fungerar som jag vill alltid. Och det är ju snarare så att ett eller fler partier utanför riksdagen behöver fungera som blåslampa.
Mm. Så är det.
På Sverigedemokraterna, som i sin tur är blåslampa på framförallt borgerligheten då.
Så är det utan tvekan. Och om vi ska vara lite snälla, vilket jag är ibland, så måste jag ändå erkänna att mina svavelosande fördömningar av Sverigedemokraterna för kanske 10 år sedan eller 15 år sedan eller 20 år sedan ändå delvis, ibland i vissa detaljfrågor har kommit på skam i det att de de facto uppenbarligen kanske hade en dold agenda. Så att de spelade ett spel, kom in och sen har de ändå flyttat fram gränserna. Om det är för att de har en liten dold agenda eller för att andra har pushat på dem, det är växelverkan, det är ett spel. Vi är en del av detta. Ni som lyssnar och tittar är definitivt en del av detta i hur ni som folkopinion uttrycker sig till lokala SD-företrädare och så vidare. Vi vet att man lyssnar på programmen lite här och där, och det finns kontakter naturligtvis mellan det fria Sverige och Sverigedemokrater kanske, så och så vidare och så vidare. Men nog har de på vissa sätt varit mycket bättre än vad jag trodde, och på andra sätt ungefär som jag trodde.
Vi ska fortsätta hos Sverigedemokraterna och be oss till Dalarna, där Kent Ekeroth sitter ju alltså då i regionfullmäktige Dalarna.
Den gamla dalmasen.
Det är så roligt när de pratar dalmål på så här debatter och så vidare, och så kommer han med sin bräkade skånska.
Ja, det där är så partier, de placerar ut folk här, du kan fungera bra där. Det är väl vad det är, man har väl inte tillräckligt, man tycker väl att han, eller så var man skyldig honom en tjänst, han skulle få liksom det är väl en okej lön där och så. Jag vet inte exakt. Och han har ju sina tillkortakommanden till trots, så är han ju ändå inte en av de sämre Sverigedemokraterna.
Oh, nej, onekligen.
Även om Jag har sett den här debatten då innan och jag är inte superimponerad. Det kliar igen själv när man vill bara in. Och bara, nej, men det här du missar några poänger här liksom.
Jag känner igen mig lite igen för att han är arg. Ja. Jag märker det också. Jag hade varit lika arg och frustrerad och liksom, så här, de här människorna är så jävla dumma och så går jag upp så här. Jag hade ju inte klarat det bättre antagligen. Eller ja, jo, det hade jag.
Men det här är då från regionfullmäktige där Ekeroth hamnar i debatt med lite olika folk. Och det handlar då om ett nytt dokument mot våld i nära relationer som man ska publicera. Varför man nu ska göra det. För tydligen är det emot det. Det måste de berätta då. Vi är emot att man slår varandra.
Ja.
Ja. Och då har man tagit fram ett dokument för det. Och där står det män, kvinnor och icke-binära. Och det är det här man debatterar.
Tack för ordet, Per-Ola.
Sofia Jarl, Centerpartiet.
Att du vill stryka ut ordet icke-binära, att de inte ens ska få finnas med i text i ett sånt här dokument, det anser inte jag är en redaktionell ändring.
Vad är det då?
Det är nog jag undrar mer. Hur du kan se på det sättet överhuvudtaget.
Ändring i en text är väl per definition en redaktionell ändring?
Nej, i det här fallet kanske det är av Gud ändrat.
För det är ju precis det som är den här frågan. Om att vi ska bara kategorisera in människor i två sorters kön när vi vet att det inte är på det sättet. Jag tycker det är djupt ovetenskapligt och oetiskt att ta upp det i det här sammanhanget. Och ingenting som jag vill stödja i alla fall. Utan jag yrkar fortfarande starkt bifall till regionstyrelsens förslag.
Ja. Kolla, märkte ni ändringen när hon skulle säga
då får vi genmäla Per-Ola
som hon menade där?
Varsågod. Tack ordförande.
Är det Per-Ola då från Sverigedemokraterna?
Vi identifierar det som någonting annat, fråntar ju inte att hon fortfarande är en man eller en kvinna. Så att det handlar om våld mellan människor, inte om just identifikation. Så att, jag menar, jag förstår inte den här frågan. Och hur många är de egentligen i det här landet? Jag tror 2018 så kollar man bara cirka 1000 som identifierar sig som så. Det är fortfarande våld mellan människor. Vi är människor, vi är inte någon slags något annat som vi identifierar oss med. Så jag förstår inte riktigt. Och hur det ska vara problem. Och att man normaliserar det här, det tycker jag är helt fel. Tack.
Han har lite svårt. Alltså det jag känner igen där, och det kommer komma med Kent också, det är att det här är en fråga som de själva har diskuterat så många gånger och hört så många argument kring. Jag känner att man de förutsätter att åhörarna ska förstå lite vad de menar. Ja, det är inte så lätt.
Slutreplik, Sofia. Jag
bara säga en sak, för det kommer komma upp sen hur han tvingas förtydliga sig. Kommer upp en sosse lite senare. Saken är att de här som upplever sig som varken man eller kvinna, de upplever också mer våld. Mot sig. Det vill säga, det är mycket som upplevs här.
Varsågod.
Okej. Du förstår inte. Det har jag uppfattat. Jag vill bara säga att jag har djup förståelse för de människor som upplever att de inte blir accepterade av den typen av samhälle som du vill representera.
Men alltså, hela, varför det är, så här, det är något typ av styrdokument där man då nämner män och kvinnor, då ska man också lägga till icke-binära. Men icke-binära, är det ett samlingsbegrepp för alla som inte identifierar sig som män och kvinnor? Det är ju så här, vad är det för spelare, varför är det just den här de här 1000 personerna, vad det var, att just de ska stå med? Jag fattar inte.
Men jag tror att man måste förstå det här.
Jag ställer mig som Per-Ola nu. Jag förstår det inte.
Nej, men, det är så
det är ju, det är därför kvinnor inte ska ha den position hon har. För det du ser är, och det funkar inte. Vi kan inte ha den här. Vi kan ha några kvinnor säkert som så Thatcher-liknande logiker. Liksom, men det här går inte. För hon pratar känslor och han pratar liksom,
logik. Han försöker. Jag förstår inte. För det.
Nej. Ja. Och liksom, för att hon känner så här. Tror jag. Att, men vad spelar det för roll? De här 1000 personerna som mår dåligt. Vi måste ju ändå, kan vi inte bara vara schyssta? Låt oss vara schyssta mot dem. De får vara med i dokumentet. Det är väl ingen skada skedd. Och han säger, men det är ju inte helt, vi kan ju inte ha det. Det är orimligt. Sen är hon ideologiskt driven och så vidare. Men så här, jag tror att många som säger, men vi kan acceptera det och det och det. Och det är mest för att, men vi är schyssta. Låt dem liksom kännas inkluderade. Det är ingen skada skedd. Medan vi då i det här fallet en manliga hjärna säger att, men vi måste, ord spelar roll, det är viktigt inom en liksom styrning av en kommun eller en stat vad vi säger och gör, annars blir det bara liksom, he he och hepp hepp.
Det är precis som du säger. Och hennes svar tyder precis på det du säger. För det normala var ju att, jaha, du förstår inte. Då ska jag hjälpa dig att förstå. Mm. Och så förklarar hon och lägger ut texten vad den här icke-binära grejen innebär. Men det gör hon ju inte. Utan hon börjar grina, hon börjar lipa ännu mer. Ja. Men hon sitter ju böla som en hund där.
Känslor, känslor, känslor.
Och saken är att, jag menar, vad vi kommer säkert komma fram till så att det här icke-binär, det måste ju definieras på något sätt. Och vad kommer det innebära? Ja, men vad innebär det? Och så måste man lägga till ett tredje, fjärde och femte begrepp och så vidare. Att, och vad är poängen?
Ja, plus att det är ju någonting som de här människorna själva har hittat på.
Ja, det är det också. Ja, precis. Och det bygger på något upplevt. Då måste man definiera vad det här icke-binär innebär.
Men jag upplever mig som en lyktstolpe. Men vart tar det slut?
Ja, exakt. Ja, men vart tar det slut? Och vad innebär den här definitionen? Det går ju inte att definiera om det innebär att du upplever någonting bara. Och det kan inte hon förklara. För hon vill inte. För hon vill känna
precis som du säger. Ja, hon känner bara. Hon bryr sig inte om sådana dumma frågor. Ja. För hon känner. Känslor hör hemma med barn, med djur, i familjen, i relationen. På det sättet. Det hör inte hemma när vi ska författa styrdokument för kommuner på det sättet.
Men här har vi en bra, glöm inte de icke-trinära, säger någon i chatten här. Det vill säga, nu har vi faktiskt tre begrepp här som skiljer sig från varandra. Och då är vi taskiga mot dem som inte känner sig som särskilt trinära. Mm. Roligt.
Och jag tänker alltid stå på deras sida. Jag tänker bära Pride-flaggan. Jag tänker gå i Pride-tåg. Och jag tänker manifestera och stå upp för alla människors lika rättigheter. Inte att Sverigedemokraterna ska bestämma.
Duktig
det är. Att det ska finnas män och kvinnor i den här världen. Men var det inte var och en får faktiskt identifiera sig som man vill.
Som man vill.
En får faktiskt identifiera sig.
En. Alltså, en men inte det ska få finnas mer än män och kvinnor i den här världen. Och det här är ju alltså så här. Ja, men det finns ju inte mer än män och kvinnor. Och så.
Men det ska få finnas.
Det ska få finnas.
Ja. Det var det här med kartan och terrängen.
Va, ja, som precis. Men sen också att allas rätt. Och det är här de hoppar ner i sin egen galna tunna. Mm. Alla har rätt att identifiera sig som de vill. Och hon som politiker, vi som folk och värld ska acceptera det. Och då kommer ju den här Hanna Lindholms gamla, jag är liksom en 2 meter kines. Det är ungefär samma som han kommer med. Det är som vi har ställt i alla år. Mm. Men de aldrig svarar på. Utan då så här.
Mm. Tack.
Varsågod.
Otroligt inlägg i debatten.
Ja. En ny anmäld talare, Kent Ekroth. Varsågod.
Jag hade inte tänkt gå upp, men jag kunde inte hålla mig. Det tycker jag närmast är komiskt, om inte det var så tragiskt, när man får gå upp och höra, oj, 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 det handlar om vetenskap. Nej, det handlar om fria fantasier. Från ett vänsteretablissemang som har hittat på att det finns något annat än man och en kvinna. När Sofia Jarl går upp och pratar här om att vi ska hålla oss i vetenskapen, vet hon ens vad hon pratar om? Jag tror inte det. Så det finns bara män och kvinnor. Sen finns det folk som kanske inbillar sig att de är män och kvinnor. Men vi kan inte gå i politiska sammanhang efter vad folk inbillar sig. Om jag inbillar mig att 2 meter lång, är det då? Om jag inbillar mig att jag är 2 meter lång japan, är det då? Nej, det är inte. Om jag inbillar mig att jag är en katt, det finns vissa som tror att de är katter. Är jag en katt då? Ska du adressera mig som en katt om jag inbillar mig det? Alltså folks fria fantasier och inbildningar kan ju inte vara vägledande för hur man bedriver politik i det här landet. Och ärligt talat, att Sofia Jarl och Centerpartiet går upp och använder det som argumentation, det vittnar ju om hur lågt vissa partier och vissa företrädare har hamnat i det här landet. Och det vittnar också om varför vi har så mycket problem i det här landet när man inte förhåller sig till vetenskapen.
Jag tycker vetenskapen är fel begrepp.
Ja, det blir
verkligheten är...
Ja, han ändrar väl det senare och börjar prata om verkligheten.
Men problemet är att han har ju helt rätt. För att vart tar det slut? Och det är det. Vart tar det slut? Ja, om man nu kan vara ett 54 kön så kan man vara en 2 meter lång kines. Och den här Jarlskan då, hon kommer inte behöva svara på det. De svarar aldrig på just det. Aldrig. Det finns, de är aldrig till svaret, alltså svaret skyldiga.
Men nu kommer hon ju få hjälp av en sosse här.
Precis.
Mm. Det vill man ju ha.
Nästa person på talarlistan, Viktor Zachrisson, Socialdemokraterna. Ja.
Tack ordförande. Man ska aldrig sluta förvånas över bristen på respekt för medmänniskor.
Det är så dumt.
Är tydligt efter den här debatten. Man ska heller inte sluta förvånas över hur lite man kan lyssna på den föredragning vi nyss hade, där man i föredragningen visade att de som upplevde sig mest utsatta för våld är just icke-binära.
Där kom
att upplevelsen. Att inte ta hänsyn till det och vilja stryka det ur det här dokumentet är rent ut sagt skamligt, tycker jag. Jag yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
Men det här är också så här frågan då. De är ju fortfarande män eller kvinnor, även om de upplever sig som någonting annat. Det är liksom irrelevant. Det är ju inte så att det här dokumentet, jag vet inte om det ska ligga för någon grund för någon lag eller vad det nu är för någonting, eller något arbete som regionen ska ha på i sjukvården och så här. Det är ju inte så att de människorna då så här, inte får hjälp. För de så här kommer in så här, jaha, du är utsatt för våld i nära relationer. Ja, jag är förresten icke-binär. Ja, men då kan vi inte hjälpa det. Det står män och kvinnor här i dokumentet, så att gå nu. Det är ju inte det, utan det här handlar ju om att de... Det här är metapolitik. De vill förändra politiken genom att förändra språket, genom att få in de här låtsasbegreppen i juridiskt bindande dokument.
De vill någonting mer, och det är det absolut värsta. När han pratar om respekt, den som egentligen förlorar respekt, det är till exempel Kent Ekeroth och alla andra som vägrar säga att när du kräver att du ska kallas en icke-binär, eller en lyktstolpe, eller en komet, eller vad du nu vill kallas, att jag vägrar göra det, det ligger i min självklara rätt, för jag tycker inte hålla på och larva mig här. Men du kräver att jag ska larva mig, så det är där respekten egentligen brister. Precis. Nu har man hittat på att det är den här icke-binära som ska ha respekten och kräva av alla andra just det han eller hon eller den eller det, eller vad man nu vill kalla honom för, tycker och adresserar tilltal till. Men det är alltid egentligen tvärtom, och det ska man inte glömma. Nej, att de bara svänger på allting, och det är målet med de här lagändringarna och inskrivningarna och allting i dokumentet, det är att vi ska bli förvirrade. För när vi känner, ja men det här är min vadå, jag tycker inte hålla på det där sättet, när jag inte kan säga så längre, då blir jag förvirrad och då blir jag svag, och då kan man utnyttja mig till vad jag vill, och det är målet med alla de här idiotiska dokumenten.
Problemet är också att han, den här killen, med största, jag vet, jag känner inte honom, men med största sannolikhet är ungefär som män i den åldern som är sossar eller någonting. Han tror inte ett skit på det han säger när han sitter och dricker öl i jaktstugan med sina polare eller går på krogen eller vad han nu gör. Ja, då liksom så här jävla trams med binärt hit och dit. Men han är liksom lydig. Han vet att skitsamma, han bryr sig inte. Han tänker det spelar ingen roll, låt dem få vara med i skrivelsen och vara god. Alltså jag har träffat såna här, jag känner såna här. Som är precis så. Problemet är att han är beredd att liksom, bara för att det är jobbigt att säga att det här tramset är trams, så skiter han i det för att det är det man gör, och sen så hoppas man att det ska gå över. Och det gör det inte, utan det förändrar samhället på ett ytterst negativt sätt.
Ja, jag tittar på hans LinkedIn. Han har ju då bara hållit på med sånt här. Han började som politsekreterare och ombudsman vid för Socialdemokraterna vid landstinget i Gävleborg. Sen blev då landstinget i Dalarna, och sen bytte det namn då till region, och så sitter han då första vice ordförande i Leksands kommun.
Och låt mig säga, sådana yrkespolitiker, det är inte en garant för att han tycker tvärtom. Han det är sånt opportunistiskt
svin, alltså. Han vill casha in, det är enkelt, och han har hittat ett sätt att göra det genom att hålla på med trams.
För ordet.
Tack. Nu går vi vidare.
Jag vet inte om det var replik eller ordet. Men...
Ja, du får ordet.
Ordet. Ja, tack. Tack. Det låter ofta så här när man debatterar olika frågor. Nu hörde vi någon grupp och sen så hittade han på någonting som Sverigedemokraterna inte sa. Det var rätt tydligt i det PO och Per-Ola sa när han gick upp här. Att vi ska motverka våld mellan män och kvinnor, oavsett vad de identifierar sig som. Men att i politiska dokument gå efter vad någon inbillar sig att de är, det är något helt annat. Det finns ingen i det här rummet, inklusive SD, som tycker att vi ska motverka våld i alla dess former. Men vi behöver inte falla in i vad folk inbillar sig som är ovetenskapligt. Bara för att de själva anser det. Motverka allt våld. Men vi behöver inte lockas in i den här förvirrade debatten om att det finns 1001 olika kön. För det finns det inte.
Jag skulle ju vilja att han för det här att han argumenterar för sin sak. Men jag vill ju fortfarande höra dem svara på så enkla frågor. Att, ja, men är jag en 2 meter lång kines? kan jag här och nu identifiera mig som det med ja, allt vad det innebär. Ja, visst, svara, Jarl Skan. Jag ger dig av min tid att svara. Är jag det nu när jag säger det? Det och inte ge sig. Och sen nästa gång i flera år. Mm. Bara den frågan. Svara på frågan. Mm. Tills hon så här skjuter sig själv.
Ja, men det går väl att göra mer. Men i riksdagen när man ska upp i talarstolen går det att kräva av talmannen att ja, men jag vill att du kallar mig en hund nu. Ja.
Jag vill att han och så ska det växa på för varje sån här regionfullmäktige. Nästan om en rishatt och sen en sockerbit som tänder. Hallå!
Precis. Ja, jag vill att du kallar mig kines nu.
Jag är kines! Kliva upp i riksdagens talarstol. Jag är hund. Herr talman, du titulerar mig med wow. För det är jag är hund. Och sen går man upp och så här, och så här, ni får fan anställa en tolk. Det här är Jalle, han är min tolk. Han ska ha 1 miljon i månaden för att tolka mina skäl. Ja, men vad ska de säga då? Att nej, det duger, det får du inte. Nej, men då skulle de här kuklösa kärringarna inte heller ha, eller tvärtom, eller vad det nu är. Han blir förvirrad.
Hur fick du till det nu? Nej, det var fel. Han blir så förvirrad av allt. Ja,
talare Viktor Sakrisson.
Könsbärande kvinnor.
Inbillat eller inte, det är ett verkligt problem. Det visades tydligt i den föredragning som gjordes här.
Ja. Verkligt eller inte, det är ett verkligt problem. För att det han säger då är att människor som tror att de inte tillhör, att de inte är män eller kvinnor.
Sinnessjuka människor.
Ja, de upplever också att de är utsatta för våld.
Ja. Mm.
Och därför måste vi skriva med. Alltså, det är ju väldigt konstigt.
Vart stänger vi den dörren?
Ja, men det är så himla dumt. Det är så här, argumentet så här, ja, men de här människorna påstår ju detta, därför måste det stå med. För det är det som är argumentet i slutändan. De här har påstått detta, därför måste det stå med. Okej. Okay. Mm. Och då måste man ju kunna påstå vad som helst.
Ja.
Då måste ju lyktstolpar någon gång få vara med. Män, kvinnor, icke-binära och lyktstolpar.
Nej, men, och det är ju det att har du bara tillräckligt stark lobbygrupp så kan du få till det. Ja. Absolut. Och det är ju det handlar om, att de har alltså den här har haft tillräckligt stark lobbygrupp.
Är det det som kallas lyktstolpepolitik?
Jo, men det är därför de här... Det samlades ju ett 100-tal...
Nåtung är det en låt med drömmen om lyktstolparna. Det handlade ju om att vi äntligen ska få erkännas.
Ja, men precis. Mm. Men vi hade ju då en samling av kanske ett 100-tal hundar. Alltså människohundar. Alltså sådana som klär sig i...
Furries.
Nej, så BDSM-hundkläder.
Ah, ja, ja.
Fast de använder det för att det är inte sex utan det är med hundar. Och så samlas
de... 40-årsfest pratar de nu.
Ja, just det. För det var Brandenburg Tor eller något. Nej, men sen så skällde de Bark at the Moon. Liksom. Och det är det att de har inte den starka lobbygruppen bakom sig ännu. Nej. Så att därför tittar folk på dem och bara, men du kan inte vara
inte förrän Frolic inser att de också äter hundmat.
Precis, då... Jävlar. Nej, men, och då kommer ju den här Jarlskan och de här stå inför det. Ja, nej, okej, men nu måste jag. Ja, men lite hundar upplever.
Att icke-binära känner sig mer utsatta och är mer utsatta för
han, och så att icke-binära känner, okej, men nu utgår det återifrån att de här finns.
Ja, jo.
Alltså att de inte är män eller kvinnor, utan de är något annat hitta på.
Våld. Varför ska vi då stryka det? Det är fortsatt arbete mot våld. Fortsatt bifall till regionstyrelsens förslag. Tack.
Försök att undvika replik då, Kent Ekeroth, varsågod.
Ja, okej. Okay. Jag ska försöka att undvika att inte gå upp mer, men att förlänga debatten, men återigen, det finns ingen motsättning i det jag säger, men poängen är att aha, nu ska vara icke-binära. Det finns säkert någon som vill kalla sig något annat än icke-binär, vad nu kallas pansexuell, eller det finns alltså formligen säkert närmare 100 benämningar på de här nya benämningar på en sexualitet, vad man nu är. Ska vi ta med alla sådana benämningar och dokument? Eller så kan vi göra det enda rimliga, att vi håller oss till det som är verkligheten. Vilket verkar vara svårt för vissa.
Genmäla Viktor Zachrisson.
Ges inte.
Det är just verkligheten vi förhåller oss till när vi lyfter in det här i dokumentet. När vi lyfter in en grupp som känner sig och ja, men, är...
Återigen, han utgår från att gruppen finns på riktigt. Ja. Mm. Alltså att män och kvinnor är en biologisk verklighet.
Mm.
Sen om någon identifierar sig som djurgårdare eller icke-binär eller något annat trams, det betyder inte att de är fortfarande män eller kvinnor.
Men det är fortfarande så att det här gänget, de har ju skapat en fyrkant. I den har de stoppat in det här icke-binära. Mm. Du, jag, Jalle, Ekeroth, vi står utanför fyrkanten. Och så bara, men det här är inte verkligt. Mm. Ni har ju hittat på de här sakerna.
Mm.
Och i den och det är det, så länge du har ett vitt, alltså så länge du har män som ett manligt våldsmonopol från polisen som är beredda att slå och fängsla människor som säger emot verkligheten och så vidare, så kan du då hävda din verklighet i verkligheten. Du kan hävda att man kan hoppa fallskärm från 10 000 meter att du kan hoppa utan fallskärm och att det är helt okej. Okay. Det kan du göra tills du gör det, för då kommer du dö. Men jag menar, du kan, så länge folk upprätthåller galenskapen, och det är det han gör, den här killen nu, han upprätthåller idag galenskapen istället för att säga, nej men det här, kom igen nu, det här är bara galet liksom. Mm. Och det är ju en del av helheten av galenskap vi lever i.
Är utsatt för våld i relationer än andra. Jag förstår inte var i rädslan ligger för att använda ordet icke-binär.
Och här kommer liksom antingen så här freudianskt eller någonting. Mm. Alltid så här, det måste vara att du är rädd då. Det måste vara en fobi du har. Mm. Kanske något som hände i barndomen. Du traumatiserar egentligen din sexuella drivkraft. Som ligger, du vet. Ja. Skärp dig.
Ja, men visst, skärp dig.
Vi vill arbeta mot våld. Och vi vill arbeta mot våld i nära relationer där icke-binära drabbas. Barn är så farligt med det.
Ja, men hade man inte, gör man inte det? Men, jag förstår.
Du förstår inte.
Slutreplik, Kent Ekeroth.
Därför att språket vi använder, de begrepp vi använder, är viktigt för hur samhället utvecklar sig och hur samhället planeras. Och det är också viktigt att politiker, eller rent allmänt hela samhället, faktiskt förhåller sig till verkligheten. För annars får de här glidningarna som har skett i västvärlden de senaste decennierna. Där vi nu har män som låtsas vara kvinnor, som tävlar i kvinnotävlingar och som går på kvinnotoaletter och det ena med det tredje. Det här ger ringa på vattnet vilket språk vi använder. För helt plötsligt får folk för sig, en man får för sig att de är en kvinna, och sen så får vi massa oönskade effekter i samhället. Det är språket vi använder och det vi står här och låtsas, inte minst de politiker i maktposition, spelar roll för hur samhället utvecklar sig. Och då kan man väl vara något sånär logisk och försöka åtminstone leva i verkligheten. Tack.
Varsågod. Ja.
Och, det är fascinerande att se ändå.
Ja, och det är också intressant att det är det här som, att det blir den här typen av diskussioner i ett regionfullmäktige. Det känns...
Tänkte de prata om så här, ska vi bygga en bro mellan...
Ja, något vettigt, men det är väl nya...
men det här är en fråga som riskerar att splittra regeringsunderlaget.
Oj.
Så här står det i Aftonbladet. Regeringen och SD splittrats av frågan om könstillhörighetslagen. Könstillhörighetslagen. Alltså, ja. M och L har gått vidare med en ny lag som ska göra det lättare att byta juridiskt kön. Men SD säger nu att partiet vägrar acceptera ändringar som påverkar statsbudgeten. Därmed riskerar lagen nu skjutas i sank. Mm. Sverigedemokraterna vill stoppa Moderaternas och Liberalernas planer på en ny könstillhörighetslag. Partiet kommer att stoppa de ändringar i statsbudgeten som kan krävas av att lagen ändras så att det blir lättare för personer att ändra sitt juridiska kön. Och så står det här också då i artikeln senare. Planen är att riksdagen ska rösta igenom lagen i april. Enligt förslagen krävs fortfarande ett besök hos läkare eller psykolog och godkännande från Socialstyrelsen, men åldersgränsen sänks från 18 till 16 år om vårdnadshavaren samtycker, om det går igenom. Så det man vill göra är att göra det, alltså att även minderåriga då, med vårdnadshavarens samtycke då ska kunna byta juridiskt kön.
Och det handlar ju inte om att klippa av eller sy.
Nej, utan juridiskt.
Men det är ju ett sätt att cementera en skev självbild. Mm. Det är vad det är. Det är som att säga till någon mätstörningar att jo, men du är fet, din jävel.
Precis.
Alltså, det är precis samma sak.
Det här är som människor med könsdysfori. Det är som människor som är förvirrade i sin könsidentitet. Mm. Och det finns liknande då, så här, ätstörningar eller det här, body dysmorphia, syndrom, BDS eller så här, där de tror att de är tjocka fast de är smala. Eller, det finns till och med de här amputee, de som vill amputera armen. De känner att de egentligen är amputerade. De ska vara det. Det är liksom, den här armen är inte en del av mig egentligen. Vi bekräftar inte de här människorna, utan vi ser till att de får vård och hjälp. Men genom att då byta juridiskt kön så cementerar och bekräftar man det. Det är liksom motsatsen till hur man jobbar med andra sådana här problem. Och dessutom, vilken, om man får byta juridiskt kön, vilka fördelar har det, förutom då rent identitetsmässigt? Det enda är då att du kan få ställa upp i kvinnoidrott. Om du är man som blir då klassad som kvinna juridiskt. Vad är det mer? Att du då får gå in på kvinnornas omklädningsrum för du kan visa på din legitimation att du är kvinna eller vad?
Alltså det är ju, hade man liksom varit sånt så hade man ju tänkt att det är ett perverst patriarkat som driver igenom det. För de enda som tjänar på det, tjänar inom citationstecken, det är ju liksom perversa karar som säger, nej men vad kul, nu kan jag gå in och titta på små tjejer eller gammelkärring eller vad det än är i tjejernas omklädningsrum, eller sådana som är värdelösa på sin idrott och säger, nej men jag ställer upp i tyngdlyftning för fruntimmer. Det är de enda som på något sätt, för att det är ingen annan, det är ingen 16-åring som säger, åh nu mår jag mycket bättre för att jag har ett bytt juridiskt kön. Det är ju bara trams. Utan det är något perverst över det hela. Hela den här rörelsen är pervers i grundutförandet, och det är det man måste förstå, tror jag, någonstans. För att vi har haft människor som föds med en tvetydig könsidentitet. Man vet inte riktigt vad är det de har mellan benen. Det är en helt annan fråga. Ja. Det har inte ens med det här att göra. Nej. Och de har fortfarande samma jävla problem som de har haft tidigare. Och ingen bryr sig om de stackarna i princip. Utan det här har liksom usurperat. Perversa män som vill leka fruntimmer har liksom usurperat hela den delen. Så de stackarna som föds så, de har lika mycket problem nu som de hade tidigare. Det är ett helvete. Ja. Är det för fel på de här sjuka jävla...
Ja, men framförallt att de vill tvinga eller få då unga människor att låta sig gå ner i förvirringsträsket. Det är ju det som är det riktigt jävla. Och det är väl antagligen det de vill, sjuka som de är, att men ju fler ungdomar som går ner sig i det, desto lättare är det att få till byten.
Man skulle kunna tro att det finns en ond kraft som hatar det som en god kraft har skapat och vill bara förstöra det. Fast då skulle man ju vara lite troende, och det kanske... Det kan vara jobbigt för vissa.
Låt oss gå in på eftermiddagens tredje och sista ämnesblock. Och det handlar om en ny gymtrend bland ungdomar. Vi ska börja med ett inslag från SVT. Som då handlar om att unga nu i större grad väljer bort krogen och istället gärna går till gymmet. Så här låter det inslaget.
Det är mycket skönare att spendera en fredagkväll med ett härligt benpass och gå ut och ta en öl. Liksom.
Man kanske fokuserar mer på hälsan, tänka mer träningsrikt och liksom att inte dricka allt för mycket. Liksom. Att träna gör ju att man mår bättre, och sen tappar man ju lite av det. Dagen efter mår man ju inget bra och man känner sig rätt sliten och trött och så.
Det finns nog ett ganska stort ideal i samhället just nu att man ska träna. Och då väljer man att ta mer hälsosamma beslut.
Jag har hört konsekvenserna med alkohol. Man blir väldigt beroende av det, och det är inte bra för hälsan heller. Och träningen är ett bättre alternativ, för man får ut sin ilska och sin energi på ett bra sätt istället för att supa ner alkohol.
Jag gillar att han säger, ja, ilskan. Jag känner ju igen mig i det han säger, jag håller med.
Jag förstår inte. Alltså, gör man inte både och?
Ja, men det är väl, jag tror att trenden är så här. Man vet ju att ungdomar dricker mindre idag än man gjorde förr. Och det finns flera förklaringar till det. Dels har invandringen med det att göra också. Det är liksom fler som är muslimer, helt enkelt. Och där är det inte lika vanligt. Åtminstone så svarar man inte på enkäter att man dricker. Och sen finns det ju att svenska ungdomar känner sig mer oroliga för att vara ute på ställen där det dricks alkohol, för att de är rädda för att bli rånade, förnedringsrånade och våldtagna och allt vad det nu är. Och dessutom finns det en tv-spelstrend, ifall dumt att kalla det, en kultur sedan decennier tillbaka där man sitter hemma och spelar tv-spel med liksom social över nätet med folk och sådär, och det är inte alkohol på samma sätt. Men sen har man också då sett en ökning på gymmen, och då försöker man väl koppla ihop de här två. Jag är inte säker på att de nödvändigtvis hänger ihop, utan att
det du har just nu som är väldigt stort på nätet, och nu försöker jag utifrån min son då som är i den åldern, så är det liksom, det är den här, det började lite med tejtarna och hela den här att förbättra sig själv och så. Det där har tagit sig ganska absurda, det har gått väldigt, alltså till absurda nivåer med att du ska maximera ditt, jag tror det kallas lookmaxing. Vi var inne på det när vi pratade om trender tidigare i något program, att så här, lookmaxing, det är ett sätt att maximera hur det ser ut och så. Gymtrenden är en del av det, och jag ser ju definitivt att här kan vi bli osund åt andra hållet vad det lider, va? Men rent generellt så tror jag att det är bättre att du går och lyfter lite på gymmet än att du går ut och super är redlös. Sen finns det ju en mellanväg här. Men ungdomar 17-18 bast kan gott och väl skita i att dricka alkohol.
Men,
det finns ingen mening.
Ja, vi kan lyssna på ett till inslag här. Och det här är då ifrån Sveriges Radio. Och det här kom tidigare i februari.
Gymmen översvämmas av unga killar som vill bygga muskler. Så unga som 13- och 14-åringar besöker nu gymmen för att styrketräna.
Det har ökat och det gör det varje dag, varje vecka, varje månad.
Fouad Abdullahi är platsansvarig på ett gym i Jönköping. Här har de över 100 ungdomar under 18 år som kommer att...
Det var småländska det där.
Gymmen översvämmas av unga killar som vill bygga muskler. Här har de över 100 ungdomar under 18 år som kommer att träna.
Det är fler som kommer på gymmet efter skolan och under sportlov till exempel som vi har precis haft. Jag har märkt att det var betydligt fler ungdomar som har varit här på gymmet.
Gustav och Tino är 15 och 14 år och tränar flera gånger i veckan på gym. De märker att fler i deras ålder trängs på gymmet.
Det var fler och fler som vill gymma.
Varför tror du att det är så?
TikTok, alltså sociala medier som vill visa. Det är väldigt mycket fitness där.
Vad kan det vara för videos på TikTok som man kollar på?
Att allting ska, alltså man ska bättra sig 2024 eller bara se bättre ut liksom.
Enligt ungdomsbarometern från 2023 är styrketräning på gym den vanligaste nya aktiviteten som unga provar på. Före traditionella sporter som till exempel fotboll. Svaren är att gymma blivit allt viktigare tillsammans med nya ideal. Och att det är hälsosamt att se stark ut. En bild som Fouad Abdullahi delvis känner igen.
Visst har det blivit lite mer nu på grund av sociala medier och så att de har kanske idoler. Men jag skulle inte säga att de flesta här är för att bygga muskler utan det är mer social umgänge. Och det jag tycker är jättebra än att de är ute och springer eller gör andra dumheter.
Ja, så det var det.
Nej, men det, alltså det är jättebra om styrketräning som idé har liksom satt sig hos väldigt många unga. Styrketräningen ligger till grund för i princip. Liksom,
men istället för att spela fotboll där, säger jag till exempel. Mm. Jag ser också en större trend där också av egoism eller liksom individualism.
Så är det.
Lagsporter har ju ett annan funktion och en bra nytta för människor att lära sig samarbeta och sådär. Medan här då handlar det om att gå och träna enligt det här inslaget då, för att du ska vara snygg i sociala medier. Mm. Eller man blir inspirerad av sociala medier. Men jag kan tänka mig att det här med att många offentliggör sina liv på ett helt annat sätt än vad man gjorde för 20 år sedan. Det gör ju också att det kanske är viktigare då att se snygg ut för att du ska liksom ut med det.
Så är det.
Styrketräningen har ju en fördel som är jämfört med många andra idrotter eller vad man ska kalla det för, liksom vanor ska vi kanske kalla det, intressen sånt man ägnar sig åt. Att gå och spela pingis eller badminton eller fotboll eller sånt behöver inte alltid vara en klubb utan det kan ju vara nere på fritidsgården eller någonting motsvarande som finns. Att man går och gör det och liksom det krävs en annan insats ofta för det. Eller det krävs någonting annat. Går du till gymmet så är det lite enklare. Ja, men du kan ju välja själv dina vikter och så vidare. Du vill kanske lite mer, men hur många är som går maxar? De säger ju själva att det är ganska många som är där nere. Och de glider runt lite och tar ett par vikter, tar lite selfies och snackar lite med varandra och gör det mer en social grej, säger han. Och då kan man säga så, dels är det en trend kanske för att det är lite enklare eller för att det är lite roligt just nu. Och dels är det för att, precis som TikTok, är ju enkelt. Det är därför folk håller på med TikTok, det är jävla enkelt. Så gör de det där nere, för det är jobbigare att spela pingis för de andra är lite bättre och då är det inte så roligt. Istället för att kämpa och bli bättre. Jag tror att mycket har med det att göra också. Det är en enkel grej att göra.
Ja, kanske. Alla är inte lika... Alla smålänningar, vi hade ju smålänningen Fujilan och nu är det Kasim, är inte lika glada över det här verkar som, eller de skeptiska i alla fall.
Att unga killars nya favoritträning är att gå på gym märker Dennis Kasim som gymmar i Jönköping av.
Ibland under helgen så ser man massor med ungdomar.
Men det finns en grej som stör så.
Det som är problemet är att de här dagens ungdomar, när de kommer till gymmet så det mest ofta, det känns som att de, liksom, de vill vara kända på TikTok. Bland annat de andra är mycket sociala medier istället att träna. Och det stör ju de andra också som har fokuserat på träningen. Liksom komma med till gymmet så tycker jag att man ska komma och träna. Inte sitta och kolla sin mobil. Okej, emellanåt när man vill så är det helt klart.
Det har blivit så illa att Dennis får vänta på ungdomarna på gymmet.
Kommer ibland liksom ett gäng, 4-5 ungdomar. Så de börjar skoja med varandra och bilder. Och bland annat liksom de tar ju maskinen mer än en halvtimme och det finns andra som väntar på det här.
Adam, när man sätter kvist P.
Det är lite roligt ändå det han säger, måste jag säga, för att jag kan liksom så här någonstans. Jag började träna på gym när jag var 12. Mot allas inrådan, för att det skulle man tydligen inte göra när man är så ung, vilket är rent skitprat naturligtvis. Man ska bara göra på rätt sätt. Ju yngre desto bättre. Du kan börja som 6-åring. Men det som händer, de gym jag har gått på och så vidare, där har ju sådana som han, alltså inte sådana som han, men de här äldre, de har ju alltså på de här gamla källargymmen, stämningen var fantastisk. Det de gjorde var att de tog de yngre under sina vingar. Han är ju likadan som alla andra CP'n som bara just då väntar på grabbarna. Varför går du inte fram till grabbarna och säger, hörni, ge fan i den där jävla, för han är ju ganska stor antagligen, så går fram och bara, ta undan den där telefonerna, låt mig visa, låt mig för, lyssna, varför är ni här, alltså inkludera dem. Det var så vi gjorde förr i världen på gymmen, men det har nog också, som vi pratade om där med själv, det här individuella och så, det har nog försvunnit på många ställen utan de här gamla härliga källargymmen där någon gammal gubbe sitter och så här. För att då blir det bra på ett sätt som, ja, minus vissa steroider och skit. Men liksom det här som han vittnar om, det är den här moderna gymkulturen, tror jag till del, som jag då som gammal stöt vänder mig emot. Men hans inställning tycker jag åt helvete. För ser du en kille som gör fel eller som tränar av fel själv, för fan, du måste ju ta under dina vingar och säga, hörru, lyssna på farsan Baloo här. Det är så man gör, annars är man ett jävla CP på gymmet.
Det kan ju vara att ungdomarna inte vill det heller. För de tycker det är lite spexigare att hålla på med sin TikTok. Men då får de kasta ut
ja, men för saken är den att ålder, alltså på gymmet så finns det, eller fanns i alla fall, en hierarki.
Ja, men det, det finns ju överallt. Och det är väl, jag menar, vad han ger uttryck för är ju det som alla äldre människor gör när det kommer glin. Vad fan håller de på med? De går ju bara dräll ung jävlar. Fan, vi ska ju spela fotboll här, så går de och liksom fladdrar på fotbollsplanen. Liksom. Och till slut så går man och kastar bort dem eller något sånt. Jag menar, det har hänt i alla tider det där och folk har alltid tyckt samma sak om det hela. Ja. Men det riktiga är att göra som du säger, att få de här ungdomarna att göra det rätta, och då kommer de som inte klarar det eller vill det, de kommer ju sticka därifrån.
Ja, och för mig så, jag vet inte, du hade inte tränat sen mobilen, men Dan, alltså min erfarenhet av gymmen, att det har just varit det har inte varit så. Utan där har det funnits den här andan av att du kommer ner till klubben. Men det är ju å andra sidan, sen förstördes allt av den här jävla bolagiseringen av gymmen också.
Ja, men de här, statliga gym?
Nej, inte bolagiseringen. Det här med, du vet, alla kedjor.
Ja, precis. Okay,
att du inte har någon som sitter där. Du har liksom, allt det där har gjort så opersonligt.
Men, ja, men det håller jag med om. Men jag tänker, det finns en annan sån här trend. Och det är ju brudar som filmar sig när de tränar i så minimala eller väldigt, väldigt tajta kläder. Mm. Och när de då blir arga på män som tittar på dem. Och så gör de ofta bara övningar som ser ut som att de har sex med olika verktyg. Ja, det är ju helt sjukt. Men det, är så här, och det finns ju den här exhibitionismen eller vad det är, liksom visa upp sig. Det tror jag för sig alltid har funnits på gym. Män som gärna går ner och visar sig att de är starka. Alltså det finns det där också.
Ja, det är klart.
Det är inte så jättekonstigt i sig. Jag funderar på det där, varför man inte mobilförbud till exempel på gymmet.
Ja, nej, det
men det är, jag kan tänka mig att argumentet är att många kör till exempel appar där de, men vad fan, skriv på papper där du fyller ner dina resultat och sen för över det i din jävla app sen då.
Ja.
Jag tror att ett gym, i alla fall i en storstad där det finns konkurrens, som går ut med att här är mobilförbud, skulle få ganska många kunder.
Mm. Det tror jag också. Det kanske skulle vara uppförsbacke först, men jag tror att det där, mycket av det här börjar vända. Och som du säger, det här med, alltså jag har inga problem med tjejer som tränar på gymmet när de är där och tränar. Jag tycker det kan vara trevligt.
För det att titta på, ja.
Nej, men alltså, om de håller på som man ser på de här TikTok-videorna och sådär, då är det störande. Men tjejer som bryr sig och tränar, liksom, samma sak på de här, men det är ju min erfarenhet av de gym jag är på. Vi har några där jag tränar.
Jag har inget problem med att kvinnor tränar på gym. Det är inte mer problem än att jag har att män tränar på gym.
Nej.
Det är liksom, är de människor, gamla, unga, kvinnor och män, nej, inga andra. Det är de som jag har, som är där för att träna.
Men å andra sidan, jag går ju inte på den typen av... Senaste gången jag gick på ett liknande gym, det var ju det när vi i Falkensee där, när vi gick på gym. Mm. Men det hade lite av den gamla känslan kvar i sig.
Det var Tyskland, det är alltid
det var
lite
Tyskland, det är lite så här ruffigt. Men de här moderna gymmen, kedjorna, jag går inte in där. Det går inte. Det är fel.
Ja, men det är ju en ganska svår konst egentligen att vistas på gym. För det krävs ju en social färdighet. För du ofta är du... Det är sällan man är ensam. Utan man är ofta ett par till stycken som kör. Och då så, hur mycket ska vi ägna oss åt lyftningen och övningen? Och hur mycket ska vi snacka? Och vad ska vi prata prata om. Och jag kan tänka mig att det är ganska många ungdomar som, jag menar, de jag skulle bli skitförbannad på de här reglerna.
Jag är så här väldigt, när vi går och tränar, då går vi och tränar. Det är klart att vi kan, alltså du vet, någon mening, man utbyter några ord sådär, alltså inte har med träning att göra, att vi liksom kan, men generellt sett fokus på träningen. Jag har ju varit ungdomstränare liksom i idrott. Mm. Och där får man ju liksom, man får ju säga till ungdomarna att nu är vi här för att träna. Det är jättekul att liksom prata om senaste klassfesten eller vad fan det nu är för någonting. Men det kan vi göra i omklädningsrummet efter. Eller så gör ni det hemma sen. Men alltså, nu har vi en timme här. Jag är här för att se till att ni får så bra träning som möjligt. Och de respekterar det, men de behöver ju också någon som liksom visar dem att, för annars blir det så här 20 minuter effektiv träning, 40 minuter larv.
Jo, men det är det som är så svårt för ungdomar att lära sig. Det är därför de behöver folk som tar dem under deras vingar. För jag menar, det är ju ändå så att på gymmet, det är inte som fotbollsträningen där det är liksom ett go hela tiden. Du kan ju inte gå omkring och gagga, för det funkar bara inte. Så funkar det. Men
fanns de som försöker med fotbollsträningen?
Men du skulle i princip kunna ta ett gympass på det sättet. Att du glider runt lite och tar en halv övning där, en halv övning och snackar mest hela tiden. Och det är ju jättemånga som gör givetvis. Och särskilt då kan jag tänka mig att ungdomarna faller in i det mer. Och det är en svår konst att lära sig att inte snacka för mycket, men ändå vara lite småsocial. Och det behöver man nog hjälp med. Och jag tror nog att det kommer bli rätt jobbigt för de här gymmen. Om det blir för mycket ungdomar, då kommer de att tycka att fan...
Jag minns en som tränade på samma gym som jag i Stockholm. Det här är ju länge sedan nu. Men då hade i alla fall kommit sån här Bluetooth headset, för det hade han på sig. Och han... Två gånger satt jag på honom på gymmet och han jobbade under... Jag vet inte, fan, han hade möten som snackade med folk om jobb. Jag tror att det är en bra kvartalsrapport på gång.
Men det är, återigen, det är därför man... Alltså det är därför man när man flyttar till en ny ort, jag har gjort det några gånger, då letar man ju efter de källargymmen som håller den gamla standarden. För saken är den att i de här... För det finns nya och det finns gamla gym, helt enkelt. Det är där du pratar om. Det är väldigt enkelt på den här typen av källargym. För att där finns det en kodex som man följer. För att det är bara så. De nya gymmen som etablerades, då sa de så här, ja, men du får inte stöna för mycket. I USA har de alltså, de har lurk alarm. Alltså att om du låter för mycket eller släpper vikterna, då går det ett alarm och sen blir du utkörd. Det är på riktigt så det funkar. För att man vill bli av med de toxiskt maskulina stora killarna, man vill inte ha det så. Och det har liksom följt efter. Det ska vara välkomnande för en viss typ av så här filifjonkor. Och då har man sökt sig, och det är därför jag säger, jag går in. Ser jag en levande växt och parkettgolv, då går jag därifrån. Det ska inte finnas levande växter på gym. Utan det ska liksom finnas, det ska finnas sånt här pulver, vad heter det nu? Jag glömmer jag bort vad det heter, som gör att du kan greppa. Får du inte släppa
talk,
tack så mycket. Ja. Får man inte släppa stången när man liksom, ja, så, då är inte det ett ställe att vara på. Det är värdelöst. Men för, och det är därför jag liksom, de här sakerna upplever inte jag, för att jag går inte till sådana gym. Men som vanligt så har den moderna världen förstört allting, inklusive träningen. Titta på Pumping Iron med Schwarzenegger, då vet man hur ett gym ska se ut. Ser det inte ut så, går därifrån.
Som inte han är där.
Samtidigt, för oss som har kommit, som inte är så unga och liksom starka som du, så kan ju de här fiskis- och svettlesgymmen vara rätt härliga med liksom cirkelpass. Och...
Jo, naturligtvis är det man är ute efter.
Ja.
Så finns det ju där. Jag menar, men jag pratar ju om ett gym för mig, det är ett ställe där du lyfter tunga vikter.
Jag vill hålla med. Det finns ingenting värre än när man går förbi, när man går på gatan så tittar in på en sån här gym och de står och fjompar. Det som, jag vill inte se det av någon jävla anledning. Jag vet inte varför. Och på samma sätt när jag är på gym, ja, då vill jag vara nere i källaren där det luktar lite svett och man hör dem. Och man slipper kvartalsrapporter.
Men samtidigt, de killarna som står där och liksom släpper väder när de drar för tungt och allt möjligt händer, det är också samma killar som när det kommer in en ny, så liksom, tjena, fan vad kul att se dig här, fan vad liksom härligt. Ja. Och som så här, också så här, sätt på dig en tröja, svätta inte ner bänken, ditt jävla äckel. Och sen går de och drar knä, liksom kör knäböj så att liksom du fladdrar om man... Alltså det finns liksom en rimlighet i den typen av gym, och det är där man hör hemma om man är en normal människa.
Hörrni, 13 april, då ses vi i Stockholm, Sveriges huvudstad, om ni inte känner till det. Ha? Det är lämmaste saker här i Dagens Svegot. Då kommer nämligen jag och Magnus, kanske även Jalle Horn, dyker upp på ett hörn. Vi får se. Han nästlar sig in, han hörde att det fanns vin.
Oj. Jag har redan bokat resan.
Vi har en härlig lunchträff i Stockholm den 13 april. Det kommer bjudas på härlig mat, god dryck. Det finns både alkoholfritt och vin och öl och sådär. Och minst två föreläsningar utav mig och Magnus. Alltså inte två var, det kommer bli för jobbet. Och dessutom massor av trevliga människor att mingla med på en restaurang i centrala Stockholm. Nu finns det ett fåtal platser kvar, så in och boka in dig på den här vinlunchmingelföreläsningsdagen. Sen är det ju så att det här är mellan 12 och 16 på dagen, så man kan ju bara åka dit och sen åka hem om man vill. För den som önskar så verkar det som ett stort gäng har bestämt sig för att sen gå vidare efteråt.
På gym?
På gym. Motsatsen till gym. De ska ju bli vägare, de är tunga.
Alltså, ja, det visste inte, det är ingen som har bjudit in mig.
Isotonisk sportdryck i barmiljö, som vi kallar det för. Så blir det ju middag och hela det kör på kvällen, liksom, om man vill gå vidare.
Gud.
Det kommer inte Magnus göra. Nej, jag kommer nog göra det.
Ja, det tror jag.
Jalle kommer att göra det.
Han kommer nog lagom till det.
Ja, precis. Vad är det där talgrejen?
Gå in på detfriasverige.se under evenemang och boka in dig snarare, så ses vi i Stockholm den 13 april. Många av er ser vi ju redan nästa lördag här i Svenskarnas hus, då Det Fria Sverige håller årsmöte. Det ser vi verkligen fram emot. På fredag kommer en extra podcast för dig som vill veta mer. Alltså dig som är, du som är stödprenumerant. Är du inte det, blir det på svegot.se/support, så får du tillgång till alla våra extra poddar. Exakt vad den handlar om vet vi inte än.
Nej.
Det bestämmer vi imorgon kanske.
Ja. Mm-hmm.
Kommer information i våra sociala medier om man är nyfiken. Nu tackar vi för idag, och vi gör det som ungdomarna gör för tiden, med vapen och sprit. Hej!